Välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårtons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som drivs inom hälsa och vård i Region Skåne nordväst. Hur hänger exempelvis karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi att behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om vart vår forskning tar oss inom 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lär dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Matti Palm. Hej och välkommen till podden Fatta forskning, Karin Dahlqvist.
Hej!
Du är specialistläkare i gynekologi och obstetrik på Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet. Vem är du?
Ja, jag heter som sagt Karin. Jag är 41 år och nu har du redan sagt vad jag jobbar med. Men jag är specialist sedan 3 år på kvinnokliniken i Helsingborg. Och sen är jag doktorand vid universitetet i Lund. Mm.
Vad forskar du om?
Jag forskar om antibiotika och infektioner inom förlossningsvården. Som du sa innan, obstetrik. Krångligt ord, men de flesta förstår mer vad man menar när man säger förlossningsläkare och förlossningsvård.
Vi ska prata om två studier som du har gjort idag. Och de som handlar om det här med liksom risker och sånt med kejsarsnitt på olika sätt. Berätta, vad handlar den här första studien om?
Ja, min första studie handlar om planerat kejsarsnitt. Och där har vi två olika grupper som vi har jämfört. De som genomgår planerat kejsarsnitt jämfört med en grupp med kvinnor som påbörjar vaginal förlossning. Man brukar säga trial of labor, liksom inom forskningsvärlden eller på engelska, men försök till förlossning kan man ju säga på svenska. Det betyder ju att när man påbörjar sin förlossning och tänker att man ska föda vaginalt, men en viss andel kommer kanske avsluta sin förlossning med sugklocka och en viss andel kommer genomgå akut kejsarsnitt.
Så vad tittade ni på där?
Ja, man kan säga att det är redan ganska väl beforskat att man vet att det är mer komplikationer vid kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning. Men vi tycker att det är intressant då. Det kan finnas olika orsaker till varför man måste göra ett planerat kejsarsnitt. Och om man måste göra det, om det är så att det är risk för mammans eller barnets liv att genomgå trial of labor eller försök till vaginal förlossning, så kan man ju godta alla de här riskerna. Det spelar inte så stor roll att det är förenat med ökade risker vid planerat kejsarsnitt. Men så att vi tyckte det var mer intressant att titta på. Det finns en grupp kvinnor då som genomgår planerat kejsarsnitt trots att det inte finns någon tydlig medicinsk anledning.
Varför kan det vara så? Är det för att de är oroliga? Eller?
Ja, rädsla är ju den vanligaste orsaken då. Det kan vi inte se. Egentligen kan vi inte se orsaken. I vår forskning så finns det inte den diagnosen. Men det vet jag av erfarenhet att det ofta är någon form av rädsla av olika skäl som gör att man då hellre väljer att genomgå planerat kejsarsnitt. Och den gruppen tyckte vi var extra intressanta att titta på. Deras risker att genomgå kejsarsnitt. Eftersom man i detta läget så har man ju ett val att välja det ena eller det andra. Så det är liksom själva inriktningen på den studien.
Så om man ska vara krass så blir det lite som att man är orolig, men då väljer man det det finns risk att man väljer det alternativet som man kanske borde vara mer orolig för.
Ja, det kan man säga. Det är inget lätt beslut att fatta. Det är så många aspekter i det här. Det är dels så är det mammans risker på kort sikt. Och när vi säger kort sikt i det här sammanhanget så brukar vi alltid prata om 6 veckor efter förlossningen och det som händer vid förlossningen och 6 veckor efter. Och på lång sikt är det mer, ja, därefter då. Sen är det ju även barnet som man måste ta hänsyn till. Så det är inte lätt varken för förlossningsläkaren eller för patienten att fatta det här beslutet. Det är inte säkert att det alltid är bäst med vaginal förlossning heller. Men vi vet att rädsla är en dålig drivkraft till att fatta beslut. Så att därför känns det viktigt att ha så mycket information som möjligt. Och det är väl där jag tycker att min forskning kan bidra.
Okej, men innan vi går in och pratar om mer om resultatet från den studien och hur ni gjorde den och så hur ska man tänka som liksom blivande föderska? Om man känner sig orolig, vilket är helt rimligt att många gör, vad ska man göra? Ska man liksom, för jag vet ju att det finns ju en diskussion ibland om att den som ska föda barn kanske känner att man måste argumentera för att få ett kejsarsnitt, eller liksom att den diskussionen finns ju i alla fall. Men hur ska man tänka för att känna att man får kontroll över den här liksom diskussionen med sin läkare?
Ja, nej, men jag vet att det finns en debatt bland annat på sociala medier, och det är bra att den debatten finns. Den gör att vi utvecklas både inom sjukvården och att människor börjar tänka efter. Men jag tänker också att den här debatten kan starta liksom en obefogad rädsla också, för att mitt huvudbudskap är ändå att man ska känna sig trygg. Och alla gravida kvinnor erbjuds att komma på kontroller på mödrahälsovården, och de flesta gör också det. Så har man en rädsla för förlossning, det behöver inte vara just att man känner att jag vill absolut ha planerat kejsarsnitt, men känner man sig rädd, då ska man säga det till sin barnmorska. Det är första instans, och så vädrar man sina tankar med barnmorskan på mödrahälsovården. Men märker barnmorskan då att det finns fortfarande en stark förlossningsrädsla, så kommer hon remittera till specialistmödravården eller till förlossningen. Där i hela landet finns det någonting som heter TSF. Det står för Team för särskilt förlossningsstöd. Och där får kvinnorna professionell hjälp från det här teamet med barnmorskor och förlossningsläkare. Mm. Och om man tittar på siffror där, så är det så att ungefär 30% av alla kvinnor som remitteras till det här teamet vill ha planerat kejsarsnitt. Och ungefär 30% av dem får sedan ett planerat kejsarsnitt efter diskussion och information. Så att man kan känna sig trygg och man kommer få stöd i att fatta rätt beslut.
Mm. Och man får väl vara delaktig i det. Det är inte så att man måste liksom överdriva för att få prata om det här ordentligt.
Nej, den där, om man tänker att man måste överdriva, så blir det ingen bra, det blir inget bra samtal. Utan det är väldigt viktigt att man är ärlig med vad man känner för att få bästa stöd.
Mm, mm. Okej, då börjar vi prata om den här första studien lite mer i detalj. Mm. Ska vi börja med hur är den uppbyggd? Vad är det ni undersöker, och vilka människor är det som ni tittar på i den här studien?
Ja, det vi undersöker är ju komplikationer som kan drabba mamman, och korttidskomplikationer, det vill säga komplikationer som kan hända i anslutning till förlossningen och 6 veckor därefter. Och populationen, eller de kvinnor vi har tittat på, de har vi tagit från det medicinska födelseregistret, som har hög kvalitet och liksom nationell täckning, hög täckning. Och där har vi en population på över 700 000 kvinnor. Och alla de kvinnorna som är med i det här materialet, de har ingen anledning, medicinsk anledning till att genomgå ett kejsarsnitt. Så vi har tagit bort alla de här anledningarna som där vi tydligt vet att här måste man få ett kejsarsnitt, annars så är det risk att barnet eller mamman kan skadas allvarligt. Till exempel att moderkakan ligger för utgången eller barnet är tillväxthämmat. Alla de kvinnorna med riskfaktorer för att föda vaginalt, de har vi sållat bort. Så man kan säga att vi har en lågriskpopulation som vi har tittat på. Och det första vi ser då att även om det inte finns någon tydlig medicinsk anledning till att få ett planerat kejsarsnitt, så är det ändå nästan 23 000 av de här 700 000 kvinnorna som har fått ett planerat kejsarsnitt. Och de jämför vi då med resterande andel. Och det är den gruppen som vi kallar för försök till vaginal förlossning. Så det är utgångspunkten. Och resultatet vi har sett, då har vi tittat på två saker. Infektion. Och där ser vi att risken för att drabbas infektion bland de kvinnorna som genomgår planerat kejsarsnitt är 15%. Men för de som har försökt till förlossning har bara 10% risk att få drabbas av infektion.
Så det är så att säga, om man inte har någon medicinsk anledning så är det större risk att man drabbas av infektion om man väljer ett planerat kejsarsnitt.
Ja, så är det.
Och vi har... men även de här andra gruppen kan komma att få ett kejsarsnitt, men då är det av någon orsak under själva förlossningen.
Precis, man kan säga att det brukar vara lite olika sjukdomspanorama, för vi har också tittat på vad det är för typ av infektioner man drabbas av. Och av de som genomgår planerat kejsarsnitt så kan man ju räkna ut att det är mer vanligt att man kan drabbas av infektion i det här stora operationssåret. Men man ser också att kvinnor som får planerat kejsarsnitt har ökad risk att få problem med amningsbesvär, alltså mastit, att man får infektioner i brösten, att man får mer svårt att komma igång med en bra amning. Så det är en ganska stor andel som får mer besvär med amning i den gruppen som genomgår planerat kejsarsnitt.
Varför det?
Ja, det var lite överraskande för oss. Vi har spekulerat i detta, och det kan ju vara någonting i grund och botten hos de kvinnorna som väljer att få ett planerat kejsarsnitt, så kan det ju vara så att det redan där på grund av den här rädslan för förlossningen, att det kan vara svårt att komma igång med amningen av det skälet.
Att det samvarierar i gruppen snarare än att det är en orsak.
Ja, precis. Att det kanske inte är kejsarsnittet i sig som gör det, utan att har man en förlossningsrädsla så kan det också vara så att det är jobbigt att bli mamma och komma igång med amningen. Och det i sig tycker jag är en bra att veta för oss i vården, för att det är någonting vi vill hjälpa till med och uppmärksamma innan mammorna går hem med sina barn. Men vår andra teori är också att när man gör ett planerat kejsarsnitt så avbryter man den naturliga processen, som liksom fysiologiska processen i kroppen som det innebär när man föder barn, och att liksom kroppen mer förstår i den här omställningen när barnet kommer ut. Det är mycket hormoner som ska liksom klicka rätt och klaffa rätt för att komma igång med amningen. Vi misstänker att den här naturliga liksom programmeringen för att komma igång med amningen lite liksom bryts, eller kroppen liksom chockas lite av att barnet bara pang bom kommer ut. Så det är våra teorier. Och det andra som vi har tittat på är risk för lungemboli. Det är, kan man säga, att det är väldigt ovanligt att drabbas av.
Vad är lungemboli? Vad är det för något?
Lungemboli, det är när man får en blodpropp i lungan. Och det är ovanligt, ingenting som vi vill skrämma upp någon med. Men eftersom det är så pass allvarligt, det kan till och med vara livshotande, så tyckte vi att det var intressant att titta på. Och vi vet också att det är ökad risk att få blodpropp när man har fött barn, oavsett om det är kejsarsnitt eller vaginal förlossning. Eftersom man kan tänka genetiskt, eller så som kroppen fungerar, så ska man ju inte blöda ihjäl när man har fött barn. Så att därför levrar sig blodet lättare efter förlossningen.
Och då blir det också en risk att det levrar sig av fel orsak. Eller liksom,
precis, eller för mycket.
Fel plats. Ja, för mycket. Mm.
Och då ser vi att risken att drabbas av blodpropp i lungan är större efter planerat kejsarsnitt jämfört med om man försök till vaginal förlossning.
Vad var skillnaderna där? Är
det... Ja, jag tycker att det är mest intressant egentligen att titta på de absoluta riskerna. Särskilt när man vill lugna patienter.
Så det är och eftersom det är ganska låg risk ändå. Så.
Det är 0,8% risk att man får det om man genomgår planerat kejsarsnitt i den här gruppen. Och 0,5% risk om man om man är, tillhör den andra gruppen då, försök till vaginal förlossning. Så, det är...
så att om man ska tänka på de siffrorna, så även om det är nästan dubbelt så stor risk för de som får kejsarsnitt, så är det från en väldigt låg nivå. Så att...
Precis, så man skulle nästan kunna säga att detta är någonting som är betryggande, någonting som man kanske inte behöver oroa sig för om man väljer planerat kejsarsnitt.
Mm. Men det är inte kanske relevant för den enskilda personen, men på större plan, när alla förlossningar som sker i landet, så kanske det ändå är en intressant siffra.
Ja, och detta är egentligen en gammal kunskap, och vi är beredda i sjukvården, och finns det någon ytterligare riskfaktor för att drabbas av blodpropp, så får man profylaktisk medicin, alltså förebyggande medicin, sprutor som är blodförtunnande, för att man inte ska drabbas av den här allvarliga komplikationen. Mm.
Så att säga, det finns lite ökade risker med planerat kejsarsnitt, även om man så att säga har en liksom samma utgångspunkt som om man skulle kunna föda vaginalt. Det låter inte som det liksom medicinskt kloka valet att göra om man inte har någon anledning.
Ja, alltså så enkelt är det ju inte. Man ska vara ödmjuk, och det vi har tittat på är ju bara korttidskomplikationerna. Och ja, det tycker jag är rätt så tydligt i vår forskning, att det är större risker för infektion och blodpropp om man tillhör den gruppen. Sen finns det är så många andra aspekter att ta in.
Vad kan det vara för typ av aspekter?
Ja, men till exempel så kan man ju säga att det finns ju vissa komplikationer som man inte kan drabbas av alls om man bara gör kejsarsnitt. Och det är ju, om vi kan titta på barnet först till exempel, det är ju också högst relevant att barnet drabbas av en skada i samband med förlossningen. Den risken är ju nästan obefintlig om man gör ett planerat kejsarsnitt. Och att barnet skulle fastna, det finns en fruktad komplikation som heter skulderdystosi, där barnet fastnar på väg ut. Den risken är också helt obefintlig om man väljer planerat kejsarsnitt. Sen är de två komplikationerna i sig är också extremt sällsynta. Så att det är mycket man behöver väga in. Man kan säga att om man är en kvinna som vill föda flera barn, så ska man definitivt tänka att vaginal förlossning är bättre, eftersom långtidskomplikationer efter kejsarsnitt betyder mer för kvinnor som vill föda många barn. Eftersom upprepade kejsarsnitt och även ett kejsarsnitt kan ge ökad risk för till exempel att moderkakan kan växa in i livmodern, vilket kan bli allvarligt. Och man kan även få skador i buken, sammanväxningar eller brock i buken efter upprepad kirurgi. Det jag tänker att min forskning är bra för är att kanske försöka hitta rätt kvinna för rätt typ av förlossning. Och sen såklart att man måste väga in varje enskild kvinnas liksom själ och grad av rädsla.
Okej, ska vi sammanfatta riskerna med kejsarsnitt innan vi går till och pratar om nästa studie?
Ja, för att det inte ska bli så för omfattande då, så tänker jag att vi tänker bara på mamman och hennes eventuella komplikationer om hon genomgår vaginal förlossning eller planerat kejsarsnitt. Så är vi rätt så överens om att om man har en rädsla för komplikationer till vaginal förlossning, så är det inget bra skäl generellt att välja ett kejsarsnitt. Och om jag ska nämna några komplikationer som kan drabba kvinnor som genomgår vaginal förlossning, så är det en något ökad risk för urininkontinens senare i livet. Men det är oftast lindrigt och det finns bra hjälp att få för detta. Avföringsinkontinens, det är väldigt sällsynt, men det är klart att det drabbar ju inte någon som bara har fött med kejsarsnitt, utan det är till följd av svåra förlossningsskador. Väldigt sällsynt. Sen även framfall är ju en komplikation, livmoders framfall, som kan drabba kvinnor som föder barn vaginalt. Det är också oftast lindrigt och någonting som vi kan hjälpa till med i sjukvården. Medan om man då föder med kejsarsnitt, så är de riskerna man tar är ju, som jag har pratat om, infektion, alltså infektion i livmodern eller på andra ställen i kroppen. Man vet att man blöder mer i samband med förlossningen när man genomgår kejsarsnitt, och att man då kan få de här blodpropparna som vi har pratat om, som min studie också bekräftar. Men långtidskomplikationerna då, som kanske ändå väger tyngre, är ju att vid nästkommande förlossning har man en ökad risk att livmodern kan spricka om man föder vaginalt nästa gång. Att man får komplikationer, att moderkakan kan växa in i livmodern eller hamna framför utgången så att säga vid nästkommande förlossning. Och att man kan få smärtor i buken efter operationer, alltså bukväggsbråck eller sammanväxningar i buken. Så om man ska kunna ha en vågskål att väga, så är det mer komplikationer efter kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning.
Ja, men bra. Då går vi över till den här nya färska studien som, om jag förstod det rätt, inte är publicerad än.
Nej, precis. Vi har skickat in den till en tidskrift och hoppas att de vill publicera den.
Ja, men bra. Berätta, vad handlar den om? Nu har vi inte nämnt den någonting.
Nej, det här handlar om profylaktisk antibiotika i samband med planerat kejsarsnitt.
Profylaktisk?
Ja, det betyder förebyggande. Och det är rätt så vedertaget vid flera olika typer av operationer att man ger en dos med antibiotika innan eller i samband med operationen för att förebygga så att man inte drabbas av infektion i efterförloppet.
Så ni har undersökt att ge profylaktisk antibiotika innan kejsarsnitt? Och...
Ja, man kan säga det här är också en registerstudie, så vi tittar ju på material som redan är insamlat. Och anledningen till att vi väljer just planerat kejsarsnitt och inte alla kejsarsnitt eller akuta kejsarsnitt är att de skiljer sig åt i en viktig aspekt när det gäller just att drabbas av infektioner. För när man gör ett planerat kejsarsnitt så gör man bara en öppning kan man säga i kroppen, och det är just där man tar ut barnet. Men medan vid akuta kejsarsnitt så har ju oftast vattnet gått. Det vill säga det finns en öppning via slidan upp i förlossningskanalen in till livmodern. Och här vet vi lite mer med säkerhet att det är verkligen bra med profylaktisk antibiotika eftersom det finns så mycket bakterier i vagina. Så att vi var intresserade av att titta framförallt då på planerat kejsarsnitt eftersom det är en relativt ren operation. Och vi tänkte att kanske det är onödigt att då använda sig av den här förebyggande antibiotika.
Varför är det viktigt att... Jag vet ju att det diskuteras om resistens och sådana där saker, men är det det som gör att det är viktigt att titta på om man tar det i onödan, eller varför vill ni veta det så att säga?
Resistens är ju nästan den viktigaste anledningen, men om man tänker generellt kring resonemanget eller varför man ger profylaktisk eller förebyggande antibiotika, det gör man för att minska det totala antibiotikaanvändandet. Och om det visar sig att man inte kan uppfylla det syftet utan att man fortsätter ändå att behandla med antibiotika efteråt i lika hög utsträckning, ja då fyller ju inte profylaktisk antibiotika någon som helst funktion, och då är det ju inte försvarbart att ge det.
Så även profylaktisk antibiotika kan leda till mindre antibiotikaanvändning om man gör det på rätt sätt?
Ja, det är det som är tanken. Ja, det är det som är hela tanken. Annars så finns det ingen anledning egentligen att ge det. Det måste ju finnas ett syfte, och det är ingen jättestor kostnad. Det är en engångsdos, men det är ändå en kostnad att beakta. Och sen har antibiotikat inte bara goda effekter, utan det har ju också negativa konsekvenser. Och kanske särskilt i samband med ett planerat kejsarsnitt, då har vi ju två individer att tänka på. Det ofödda barnet som också får i sig antibiotika, lite beroende på om man ger antibiotika innan eller efter att man har klippt navelsträngen. Det finns ett val att göra där också, som också är, man har forskat på. Och man vet också att ska antibiotika ha en god effekt så ska man egentligen ge det innan operationen påbörjar, och då får ju också det ofödda barnet i sig en del av den här antibiotikan, och det är eventuellt då inte den bästa starten i livet. Och även för mamman så ska man ju såklart inte ge antibiotika i onödan.
Så vad kom ni fram till för resultat i den här studien?
Ja, vi har återigen då använt oss av medicinska födelseregistret för att hitta vår population. Och vi har tittat mellan åren 2014 och 2020. Sen har vi använt oss av ett annat annan journaldata som inte är, vad vi vet, har man inte använt den i tidigare forskning. Det är något som heter infektionsverktyget som man introducerade 2014. Och det är så att varenda gång man ordinerar antibiotika så poppar det upp en liten ruta för den som ordinerar för doktorn. Och då står det, hej du, ungefär liksom att hej du ska, nu vill du ge ett preparat här, det är antibiotika. Varför ska du ge det? Och så får man fylla i. Och då tänkte jag att det här är ju perfekt att använda sig av. För att det har vi inte kunnat, det finns liksom ingen... Inga register som har fångat upp den här antibiotikan som man ger på sjukhuset i samband med till exempel kejsarsnitt. Så då tänkte jag att det här var ju bra att använda sig av för att se i vilken omfattning man ger profylaktisk antibiotika.
Jag förstår. Ni kan samköra de här registren.
Mm. Det har vi gjort. Det tog lång tid och var rätt så mödosamt eftersom det inte är något kvalitetsregister. Men vi samlade in från många av landets sjukhus och det vi tittade på först var ju att se att registrera sjukhusen överhuvudtaget. Mm. En del verkade inte registrera eller använda sig av det här infektionsverktyget så de fick vi sålla bort en ganska stor andel. Mm. Sen när vi tittade just på kejsarsnitt så sa vi att tyvärr var det många sjukhus som inte registrerade det heller. Och det är förmodligen så att det finns också en tradition på många ställen att man när man rullar ner till operation så säger man till operationspersonalen eller till narkossköterskan att du får ge lite antibiotika också. Vi tror att det är det som är skälet till att inte alla sjukhus registrerade så noggrant. Men vi fick sålla ganska rejält men till sist fick vi en population på strax över 7000 kvinnor som har genomgått kejsarsnitt där vi med säkerhet kan säga att här har man använt registret som man ska. Och sen såg vi också att en del sjukhus gav bara till patienter som har riskfaktorer för att utveckla infektion. Och det är oftast övervikt och diabetes. Eller det var övervikt och diabetes. Medan andra sjukhus då gav profylaktiska antibiotika till alla som genomgick planerat kejsarsnitt. Så då hade vi, vad jag tänkte, eller vi tänkte att detta blev som ett liksom naturligt experiment. För vi tänker att det är lite slumpen som avgör där. Ifall kvinnan hamnar på ett sjukhus som ger till alla. Eller ifall hon är på ett sjukhus där man ger bara vid riskfaktorer.
Det borde inte liksom vikta svaren på något sätt.
Precis. Vi tänker att det är nästan liknar en så kallad randomiserad kontrollerad studie. Att det är lite slumpen som avgör. Och att det inte beror på själva kvinnan i sig, så att säga.
Båda de här studierna nu som du berättar om, de är ju registerstudier där man liksom har data som man i efterhand går in och liksom, har det hänt något spännande här? Liksom? Mm. Alltså spännande i att, liksom spännande forskningsmässigt som man kan publicera. Man brukar ju säga att liksom de bästa medicinska studierna är randomiserade. Kan du förklara skillnaderna och för- och nackdelar lite?
Mm, precis. Nej, men det är väl rätt så vedertaget att man säger att den liksom, om man tänker sig en hierarki så är det de randomiserade, kontrollerade studierna som väger tyngst liksom, evidensmässigt.
Mm. Och det betyder att i det här fallet så hade man då gått till, ja nu ska du få kejsarsnitt, ska vi slå den här tärningen och så får du ett jämnt siffra så får du antibiotika, annars inte. Ungefär så liksom.
Ja, och men om man kan säga att det som är det tyngsta skälet eller man säger att det är så bra med de här slump när det är slumpen som avgör randomiserade kontrollerade studier, det är att då vet man att grupperna är lika, alltså det enda som skiljer är om man får behandlingen eller inte behandlingen. Mm. När man har andra studier då där man inte har randomiserat så ska man alltid fundera på: är det behandlingen som gör att vi får det här resultatet eller är det någonting i den här gruppen som har fått behandlingen som gör att vi får resultatet? Mm. Så att det kan man ju säga att det är en stor fördel med den randomiserade kontrollerade studien. Men fördelen med registerstudie särskilt när vi pratar om medicinska födelseregistret, så dels så har vi en nationell täckning, nästan upp mot 100% av alla kvinnor som föder barn. Här finns informationen.
Okej, finns det några fördelar med registerstudier?
Fördelarna med registerstudier är dels att informationen finns där, och det är ju tanken att man ska använda den, och det är ju relativt billigt jämfört med att producera eller arrangera en randomiserad kontrollerad studie. Sen är den stora fördelen också med registerstudier, särskilt om man använder sig av medicinska födelseregistret, att den har en nästan 100% täckning av de födande kvinnorna i Sverige. Nästan alla kvinnor som föder barn, här finns information kring deras förlossningar eller om deras förlossningar. När vi ska dra slutsatser utifrån våra resultat, vilka vi vill som applicera det här studieresultatet till, då vill vi ju kunna säga att ja, men detta gäller för svenska kvinnor. Ja, men man brukar säga att det har ett högt värde för att det har en hög generaliserbarhet. Att vi kan säga att detta gäller för svenska kvinnor, för det är de vi har tittat på. Medan när man gör en randomiserad kontrollerad studie så kan man inte titta på miljontals kvinnor, utan man får välja ut en liten grupp. Så att man kan säga att ja, för den här gruppen är resultatet sant, men kan vi säga att resultatet gäller för alla kvinnor som föder barn i Sverige? Så där är liksom svagheten med en randomiserad kontrollerad studie.
Att den oftast blir mer, att man får kompromissa på vägen för att få till den överhuvudtaget. Eller, så att den inte blir så generell.
Ja, eller, liksom, eller särskilt att man vet att ja, men just i den här gruppen, de som har varit med i studien, här vet vi att resultatet är sant. Men kan vi dra slutsatser utifrån detta, att det skulle gälla liksom hela svenska befolkningen eller alla svenska kvinnor som föder barn i Sverige? Det är väl svagheten med randomiserade kontrollerade studier, att de är oftast färre till antalet.
Mm, jag förstår. Så vad kom ni fram till? Är det bra att ge profylaktisk antibiotika innan man gör ett planerat kejsarsnitt eller inte?
Nej, vi blev lite förvånade över resultatet. Vi hade nog tänkt att det skulle vara bra att ge profylax. Men vi hittade faktiskt nästan ett omvänt samband. Om vi tittar på hela gruppen, där vi tittar både på de som inte har några riskfaktorer tillsammans med de som har riskfaktorer, då såg vi ingen skillnad överhuvudtaget, ingen vinst. Och själva måttet, utfallsmåttet då är, fick de här kvinnorna antibiotika någon gång 6 veckor efter förlossningen? Och det får de i lika stor utsträckning, oavsett om de har fått profylax eller inte. När vi sen tittade på gruppen som har riskfaktorer, då har man gett profylax i samma utsträckning. Alltså oavsett vilket sjukhus man hamnar på. Då ser man att om man har en riskfaktor, till exempel övervikt, och så har man fått ett planerat kejsarsnitt på ett sjukhus som ger profylaktisk antibiotika till alla, då har man nästan 50% ökad risk att få antibiotika efter förlossningen. Så att det här var vi lite, väldigt förbryllade över när vi såg.
Har du någon idé om vad det, eller är det bara liksom, visar det bara att det inte liksom gör nytta, eller vad visar det?
Ja, alltså sannolikt gör det ju ingen nytta. Den slutsatsen tycker vi att vi kan dra. Och sen anledningen till att de verkar få mer infektioner, det är inte säkert att de får mer infektioner, men vi tror att om man är läkare på en klinik som är väldigt generösa med att ge antibiotika profylax, så är man förmodligen ganska generös när man träffar de här kvinnorna de söker sen på gynakuten efter sin förlossning. Och så det är alltid en värdering som doktorn gör om den här patienten har en så pass allvarliga symptom att hon behöver antibiotika eller inte. Det finns inte jättestrikta regler. Så sannolikt är det så att man, ja, men det var lite rött där och det var lite ont.
Det behöver inte betyda att man blir sjukare.
Nej, men man har en större benägenhet att behandla med antibiotika på de sjukhusen, tror vi.
Men varför visste man inte det här förut?
Ja, det ingår ju när man forskar att titta på vad det finns för forskning sedan tidigare. Jag har även kollat på internationella riktlinjer, vad man rekommenderar när det gäller profylaktisk antibiotika vid kejsarsnitt. Och nästan alla internationella riktlinjer eller de stora, stora länderna, inflytelserika länderna, de rekommenderar profylaktiska antibiotika. Och när man tittar då i de här riktlinjerna, vad de har fått sin information ifrån eller varför de ger de här rekommendationerna, så finns det en Cochrane Review. Cochrane är liksom högt rankad inom forskningsvärlden.
Det är såna här sammanställningar, va? Eller hur?
Precis, av randomiserade kontrollerade studier. Mm. Många av de internationella riktlinjerna hänvisar till den här som referens. Och den visar tydligt att man ska ge profylaktisk antibiotika. Det minskar risken för infektion i livmodern och sårinfektion. Och då tittar jag lite noggrannare på den Cochrane Reviewn och ser att de flesta randomiserade kontrollerade studierna som den bygger på, de är från 80-talet.
Mm.
För det första så är det ganska gammal forskning det bygger på.
Mm. 40 år ungefär.
Och sen är det också alla möjliga olika länder. Så det kan ju vara så att vissa länder där kvinnan kanske inte har inte lika bra förvårdad, kanske inte har lika bra blodvärde och att själva operationsbetingelserna kanske inte är på samma höga, inte har samma höga standard som i länder som i Sverige. Där kan det vara viktigt med antibiotikaprofylax. Men under svenska förhållanden, det finns så mycket annat som gör att man slipper drabbas av infektion. Alltså hygienen i största allmänhet och operationsteknik med mera.
Det kan ha ändrats också då sedan 80-talet.
Mm, det kan ha ändrats. Man vet till exempel att ventilation i operationsutrymmen är av stor betydelse för att minska risken av infektion. Så jag skulle säga att jag tror att antibiotikaprofylaxen i de här sammanhangen nog har faktiskt spelat ut sin roll.
Mm, mm.
Det jag också tänkte på sen var, vad är egentligen en infektion då? Och hur farligt är det att få en infektion? Så det grävde vi lite djupare i. Först hade vi ju bara måttet att har man fått antibiotika efter förlossningen, då betyder det att man har fått en infektion. Och ja, det stämmer säkert. Men hur allvarlig är den infektionen då? Då tänkte vi att vi kan titta på, okej, vilka har fått intravenös antibiotika efter sin förlossning? Intravenös är ju när man får antibiotika direkt i blodet. Det i sig kan vara ett mått på att man har faktiskt fått en allvarlig infektion. Och det är väldigt få som får det. Mindre än 1% får en allvarlig infektion som kräver intravenös antibiotika. Och har man så låga nivåer av allvarliga infektioner, liksom nära noll, då kan man liksom inte riktigt heller förvänta sig att man skulle ha någon vinst av att ge förebyggande antibiotika, eftersom det är så låg risk liksom i grund och botten.
Så det, vad är det för typ av infektioner när man inte får intravenöst? Alltså så här, jag vet inte, man ser ju framför sig liksom att kejsarsnitt, att det liksom kommer in bakterier i liksom, det känns ju farligt bara spontant, som man tänker, man skär ju upp magen liksom, men vad är det för typ av liksom, exempel, vad är det för sorts infektioner då som man drabbas av om man inte får intravenös antibiotika liksom, utan...
Ja, för om vi backar till det första, om det här med att man öppnar upp i magen, ja. Så är det ju så att man har ju alltid bakterier på kroppen. Det kan man ju inte komma ifrån, så ofta så är det ju kvinnans egna, till exempel hudbakterier, som gör att man drabbas av infektion, sårinfektion. Men det här är också någonting man förebygger väldigt väl på operationsbordet. Man spritar och tvättar rent och man sätter även på en plastfilm på kvinnans mage för att minimera den risken. Men generellt då, vad man drabbas av för infektioner, då ser vi samma sak som på min första studie, att det är det här med bröstinfektioner. Att man drabbas i högre utsträckning av mastit, som det heter på vårt medicinska språk. Det vet vi ju redan från förra studien, att man har större risk att drabbas av efter planerade kejsarsnitt. Och det kan man ju inte förebygga med profylaktiska antibiotika ändå. Men annars så är det ju infektion i livmodern, urinvägsinfektion. Man kan även ha ökad risk för att få lunginflammation.
Jag förstår. Ja, vad mycket man har fått lära sig här om kejsarsnitt och risker. Men vad hoppas du att den här andra studien som förhoppningsvis publiceras snart ska leda till? För det är ju ganska liksom, lite så här, som du själv sa, förvånande resultat.
Mm, Ja, men det här har jag tänkt på, för det har liksom, det har jag pendlat mellan en besvikelse och också en känsla av att är det här verkligen någonting? Vad har vi egentligen bevisat? Vi visade att ju egentligen ingenting. Vi hittade ingenting. Och att det blev inte alls så många kvinnor som vi hade hoppats på. Men jag tycker ändå att det är rätt så häftigt att det här är, det är lite ett frös av att kunna ifrågasätta en vedertagen sanning att profylax ska man ge. Mm. Sen har jag inte tänkt så mycket vidare på vad det ska leda till, men kanske det,
om jag får säga då, så här, men varför ger man profylaktisk antibiotika om man inte kan säga att det ger en tydlig skillnad?
Nej, det känns ska man ju inte.
Man borde ifrågasätta det.
Men
liksom, om man tänker då, om vi pratar om det här i en registerstudie, det, om jag är så här djävulens advokat, det kanske finns någon sån här något samband där som ni inte har tänkt på som gör att det liksom inte, det här inte heller ger hela bilden liksom av det. Är det ska det leda till någon ny studie som borde göras, eller är det att man ska liksom ta bort den här profylaktiska antibiotikan tills man kan visa att den gör nytta, eller hur? Ja, hur ska man tänka?
Nej, men ska man vara riktigt noggrann så ska man väl tänka att nu har vi sett någonting som går emot det generella, och att det här är en idé eller en grund som vi kan bygga vidare på, och man kanske bör göra då en randomiserad kontrollerad studie för att bekräfta. Det är lite tråkigt, för det är ofta så vi säger, vi som har gjort registerforskning, att det får bekräftas med en randomiserad kontrollerad studie. Jag har inte tänkt så långt, men en sak som vi inte pratade om när vi pratade om skillnaden mellan registerstudie och randomiserade kontrollerade studier, det är den här etiska aspekten. Och det här kan ju ligga till grund för att det kan i alla fall vara etiskt korrekt att genomföra en randomiserad kontrollerad studie med den här frågeställningen.
För annars var den etablerade sanningen att det var större risk att inte få den här.
Precis, så kanske man tänkte att nej, men det här kan vi kan inte utsätta patienterna för den här risken, för att vi vet att det hjälper. Men nu har jag ifrågasatt det. Så att,
Men vad spännande. Då har vi lärt oss om kejsarsnitt och hur man ska tänka som blivande barnafödare. Och även det här med de skillnaderna i studierna tyckte jag var jätteintressant. Och liksom, det är inte bara det här att ja, man har de här jättebra randomiserade studierna, sen har man de här sämre studierna. Utan det är faktiskt, de är bra på ett annat sätt. Att man kan liksom ta till sig av det här poddavsnittet.
Precis, man ska alltid vara kritisk, men ja. Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Det finns.
Ja, men det är ju bra att du vet det i din yrkesroll.
Mm.
Men tack då, Karin Dahlqvist, specialistläkare i gynekologi och obstetrik på Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet. Kul att du ville vara med i podden Fatta forskning.
Tack.